Så då bestämde jag mig för att okej, för varje sak eller kaffe på stan som jag väljer bort, den pengen som den hade kostat för jag över till ett sparkonto. Och så döpte jag det här sparkontot till skippakontot.
Gud vad bra.
Eftersom att det var saker som jag skippade, helt enkelt. Och i början så var det så här, jag blev ju otroligt glad såklart när jag började skippa saker. Men det blev ju ännu roligare när jag såg hur det här kontot då började växa och växa. Och sen efter några månader så insåg jag också att jag förde över mindre och mindre pengar. Och då var jag ju lite irriterad på mig själv. Men sen insåg jag att, men vänta, det här är ju faktiskt en beteendeförändring. Det är för att jag inte går runt och vill köpa saker på impuls hela tiden faktiskt. Det är bra att prata pengar. Pengar, pengar, peppen!
Dessutom driver hon podden Smarta Cash och idag ska vi tillsammans med Isabella Amadi prata om hur man blir en smart konsument och får stenkoll på sin ekonomi. Jag heter Moa Tyborn, välkommen till Pengapeppen, Isabella.
Hej, vad kul att vara här.
Det är verkligen superkul att ha dig här och jag är så nyfiken på att veta mer om dig. Så tänkte vi köra den här klassiska frågan, vem är du?
Ja, men jag är ju journalist i grunden. Som du sa, brinnande intresse för ekonomi. Jag älskar plånboksfrågor. Jag tycker det är kul eftersom att jag ser liksom det här bortom pengarna. Alltså jag ser typ drömmen. Hur vill jag leva? Vem vill jag vara? Vad vill jag göra av mitt liv? Och pengar är ju liksom ett medel för att ta sig dit.
Vilket fint sätt att se på pengar.
Mm, men det är ju så idag. Mm. Pengar styr ju ganska mycket vad vi kan göra och så. Och så privat så har jag två stycken döttrar som jag också ska banka in att bli ekonomiskt intresserade självklart. Och så jobbar jag på Prisjakt som konsumentexpert och driver min podd Smarta Cash där jag intervjuar kvinnor om privatekonomi ur alla möjliga perspektiv.
Jag vet ju att du har ett stort intresse för ekonomi och vi har ju redan touchat lite på det. Men hur kommer det sig? Pratade du mycket om ekonomi när du växte upp?
Alltså för mig var inte pengar någonting man pratade om mer än någon annanstans tror jag. Sen var väl mina föräldrar ganska så här ointresserade av att spendera mycket på konsumtion. Så jag har nog fått ett ganska återhållsamt sätt att konsumera själv. Alltså jag är inte den som köper den senaste produkten eller de dyraste kläderna eller så. Men sparande har alltid funnits med, att man sparar lite. Men investeringar och så, det lärde mig själv om när jag blev vuxen.
Mm. Hur kom det intresset då?
Så jag hade ett litet tickande fondspar som jag typ är lite osäker på hur jag ens hade fått till om jag ska vara helt ärlig. Men sen så när jag fick mitt andra barn så var det dags att skaffa ett barnspar till henne också eftersom den första dottern hade ett fondsparande som min exman då hade styrt upp. Han sa, du får lösa det. Jag jobbar, du har ju massa tid. Och jag sa, nej jag kan inte göra det här. Jag kommer paja hennes framtid. Jag kommer förlora alla pengar. Han bara, men det är klart att du kan det. Och jag tänkte, ja men varför ska jag outsourca det här? Jag borde kunna det här. Jag tänker mig att jag klarar ju mitt liv i övrigt. Men jag hade så lågt självförtroende när det kom till ekonomin.
Mm.
Så researchen i mig, den liksom vaknade till liv. Och jag lärde mig allt jag kunde om börsen. Skaffade, liksom plockade ihop en fondportfölj då till min dotter. Och kände att, wow, varför var tröskeln så himla hög? Fler borde fatta hur lätt och kul det är att börja våga investera. Och då startade jag faktiskt också min podd.
Mm, fantastiskt. Och det är det inte just det där att det känns lite skrämmande. Det känns som man måste kunna så mycket.
Ja, verkligen. Och eftersom att det är pengar och det finns en risk att du förlorar dina pengar så blir det jätteläskigt. För att vem vill förlora pengar? Pengar som man har kämpat för att få in. Det är jätteobehagligt.
Mm.
Gud ja. Men så behöver det ju inte vara. Alltså om man läser på, skaffar sig information, vågar börja testa så inser man ju ganska snabbt att man faktiskt också kan få sina pengar att växa utan att vara en ekonom i kostym.
Eller ta allt för stora risker.
Mm.
Du har ju två barn, två döttrar. De är fortfarande ganska små. Tycker du att ditt förhållningssätt kring pengar ändrades när du blev mamma?
Ja, verkligen. För att man är ju för det första liksom försörjningsansvarig för sina barn självklart. Men framtiden blev ju så mycket viktigare än vad jag hade känt innan. Jag levde väl inte för dagen, men jag hade inte samma behov av att blicka framåt heller. Och helt plötsligt så hade jag liksom både mitt liv och barnens liv att alltså preppa jobba för, helt enkelt. Så just det här med att få pengar att växa, det blev en jättemycket större grej. Men också att titta på vardagsekonomin. Alltså vad lägger jag pengarna på? Vad vill jag lägga pengarna på? Man får barnbidrag varje månad. Behöver jag använda de här pengarna till att gå runt? Eller kan jag spara? Alltså hur ska jag göra? Så ekonomin blev mycket mer medveten, skulle jag säga, efter jag fick barn.
Blev det många omprioriteringar?
En del, men sen så kommer ju automatiska liksom justeringar av livet när man får barn också. Man kanske inte går ut lika ofta, man lägger plötsligt pengar mer i hemmet och man köper in nya prylar istället för att kanske spendera det på restaurang eller krog eller vad det nu kan vara.
Det är ganska kostsamt att bli förälder.
Ja, men jag tycker också att det inte behöver vara det. Alltså second hand-marknaden är också ganska stor och man kan göra många bra fynd, speciellt till barnen tycker jag.
Det där är så himla roligt. Under pandemin så gick man ju inte lika mycket i affärer. Men vi har en loppis väldigt nära där jag bor. Så vi tittade in där då, jag och min yngsta, min dotter. Och när pandemin var över och det blev lite mer vanligt att man började bege sig ut i köpcenter och så igen. Så var det lite festligt, för då säger resten en dag, men mamma, var ska vi nu? Vad är det här? Hon hade liksom inte riktigt förstått konceptet en vanlig affär. För hon hade ju bara kommit ihåg loppis. Det var liksom
Gud,
affären.
Vad fint, vad härligt.
Ja, men där allting var använt och billigt. Och helt plötsligt så var det en affär där allt var shining, låg i kartonger och var 10 gånger dyrare. Så hon blev liksom nästan lite chockad.
Ja, men sådär, alltså loppis och second hand, det är så normaliserat för mina barn också. Alltså de blir ju stolta när de får ärva kläder från en kompis eller vad det nu kan vara. De älskar att få köpa någonting på loppis, antingen för mina pengar eller för sin lilla veckopeng. Och det är ingenting märkligt att det är en namnad jacka till exempel. Nej. De bara såhär, vem hade den här före mig? Vem är den här Alicia? Aha, alltså det är ju såhär spännande med en historia på något sätt. Och om man jämför med när vi var små, alltså jag tror det här var inte lika stort när jag var liten. Nej. Utan då var det mer så här, aha, andra hand. Det var, jag kommer ihåg Uff till exempel. Alltså det var inte så här förknippat med något fint och tjusigt direkt.
Älskar ju pre-loved-termen.
Mm, det är underbart.
Ja, verkligen. Det var faktiskt lite roligt för min dotter var på ett kalas förra helgen. Och när de som bjöd in skrev i den här klasslistan då, eller gruppen, att det var kalas, så skrev de att ingen press på presenter. Det här barnet då älskar saker även från loppis. Och det tyckte jag var så fint statement.
Verkligen. Mm. Det finns ju ett intresse i övriga samhället också i vuxenvärlden att handla mer second hand också. Alltså speciellt mode second hand växer ju jättemycket även globalt sett. Alltså om man tänker på våra svenska aktörer, typ Tradera och de här, alltså det är ju en stark marknad. Men det är ju å andra sidan inte heller bara kläder. Alltså om man tänker all teknik till exempel. Mm. Alltså du kan ju köpa datorer, mobiler, alla de här sakerna också second hand. Mm. De är ju ofta då i bra skick. Köper du från en butik har du ju fortfarande också ångerrätt. Mm. Alltså om du handlar online. Mm. Alltså du kan ju få produktgarantier. Det är ju liksom, det är inte märkligt längre att handla saker andra hand.
Nej, det har verkligen blivit normaliserat. Mm. Fantastiskt. Har du börjat prata om pengar med dina barnen?
Ja, absolut. Kan ju inte låta bli, såklart.
Vad är dina bästa tips? Hur har du gått tillväga?
När de är riktigt små, då är det ju det här vanliga. Liksom, man leker kassa och man har en kiosk och vad det kan vara. Och man betalar pengar till varandra. Jag märker ju att det blir en liten förvirring sen i verkligheten. Eftersom att man väldigt sällan använder kontanter. Men mina barn, de är 3 och 5. Mm. De får 20 kronor var i veckopeng i kontanter. För att de ska
fint
kunna,
att du redan har börjat.
Ja, men så att de liksom får hantera det lite.
Ja.
Sen så i dagens samhälle så räcker kanske inte 20 kronor till så himla mycket. Men de har ju lärt sig att spara det. Mm. Så de båda sparade i 2 månader. Men alltså lyckan för dem att köpa sin egen utvalda sak, handla för sina egna pengar, det var så här, wow, det här är det bästa. Ja. Alltså så det var den här liksom stoltheten i att det här är jag valt och det här har jag sparat till.
Är ju oftast väldigt mycket mer härligt när man har fått kämpa lite för någonting.
Mm, verkligen.
Det är väl ett fantastiskt sätt att börja.
Mm. Ja, det är ju väldigt lätt idag att, eftersom att många saker är relativt billiga också. Alltså det är lätt att liksom strököpa eller spontanköpa och det kan vara superkampanjer och hit och dit. Och man passar på och bara, ja men jag tar den där ljusstaken och det där glaset var väl bra och in med den där också. Så man kanske inte riktigt uppskattar varje föremål som man faktiskt plockar med sig hem heller. Men om man får kämpa lite mer, då blir det ju också någonting som blir, får ett affektionsvärde.
Mm. Som man kanske tar lite bättre hand om.
Till exempel det. För det är vi ju också ganska duktiga på, att slita och slänga våra saker.
Mm, verkligen. Du är ju utbildad journalist och har jobbat på olika nyhetsmedier i många år. Och idag är du konsumentexpert på Prisjakt. Berätta, hur har din resa sett ut?
Ja, alltså jag följer lite för journalistiken för att jag är sjukt intresserad av omvärlden. Av vårt samhälle och hur vi människor har det, helt enkelt. Tyckte det var jätteroligt att jobba som journalist. Och sen så bytte jag väl lite inriktning och kom bort från det av egentligen praktiska skäl. Av att ha barn, att inte kunna eller vilja jobba obekväma arbetstider. Mm. Men liksom det här med innehåll, det är ju någonting som jag tycker är väldigt roligt att hålla på med. Och att förmedla kunskap och att göra alltså framförallt väldigt traditionellt tråkiga saker lite roliga. Och det är väl därför jag gillar att prata om ekonomi också. För det är många som är så här, aha, snark. Mm. Ja, nej, nu stänger jag av. Jag vill inte prata pengar, jag vill inte göra det här. Men kan man göra det på ett sätt som men gör det lite intressantare, så har man ju ganska mycket att vinna på det. Så det vill jag gärna bidra till. Och det tycker jag är så roligt med Prisjakt också. För att det handlar ju väldigt mycket om egentligen, ja men du som konsument, vad ser du, vad får du? Hur navigerar man i den här djungeln som marknaden är idag? Alltså hur gör jag ett bra köp? Vad är egentligen en bra deal? Vad är mina rättigheter?
Ja. Vad är roligast med ditt jobb idag som konsumentexpert?
Alltså det roligaste är ju att få vara ute och prata om sådana här saker. Ja. Så att sitta här med dig, det är ju guld för mig.
Det tycker jag med. Fantastiskt roligt. Men hur ser en jobbdag ut?
Så olika verkligen. Det kan vara att skriva ett pressmeddelande. Det kan vara att sitta och grotta ner mig i data. Vi har ju jättemycket information såklart. Så när man kan titta på shoppingtrender, utröna konsumentbeteenden. Mm. Se vad som trendar. Vad är vi intresserade av just nu? Det var ju ganska intressant nu när det pratades en del om i medier att man måste förbereda sig för krig. Då såg vi direkt en effekt i köpintresse. Att folk började intressera sig för vevradios, prepping kit, vattendunkar, powerbanks. Mm. Alltså just de här sakerna du behöver i ditt liksom beredskapskit. Så att det är ju liksom, hur vi handlar är ju en del av samhället och ger en bild av var vi är och kanske var vi är på väg.
Mm. Vad är traditionellt den produkten man söker mest efter?
Mycket liksom, när det är ett nytt produktsläpp av de här stora, liksom, den nya senaste telefonen, jättestort intresse. Ny spelkonsol kan också vara en sån väldigt populär produkt som folk intresserar sig för. Förra året så hade vi ju också till exempel Birkenstock var ju en av liksom topp 10 som folk intresserade sig för.
Men wow, vad kan man härleda det?
Populär toffla. Ja, otrolig trend. Men wow. Det är kul att följa också alltså hur men populärkulturen påverkar ju oss väldigt mycket också. Så Barbie-filmen som kom förra året, då så har vi också sett en stor ökning av intresset för Barbie-dockor. Mm. Som man kan gissa härleds då till filmen.
Intressant.
Det är ju det. Mm. Så det säger ju en hel del om hur vi påverkas av allting runt omkring oss. Mm. Och hur vi hela tiden också blir föremål för någon typ av marknadsföring. Mm. Alltså medveten eller omedveten. Mm. Det är inte som att de som gjorde Barbie-filmen kanske ville att man skulle gå ut och köpa massa Barbie-dockor, men det blir också effekten.
Mm. Jag tänkte vi ska grotta ner oss lite mer statistik sen, men jag är ju väldigt nyfiken. För du har ju vid sidan av ditt jobb en podd, vi nämnde det lite tidigare, Smarta Cash. Kan du inte berätta lite varför du startade just den?
Ja, så den kom ju till för att jag ville sprida det jag själv hade lärt mig om börsen. Men också ta ett lite bredare grepp på privatekonomi. Att inte bara prata om det här som får folk att liksom vända blad direkt, typ budget.
Mm.
Jag ville prata om sparande och budget också. Men jag ville mixa upp det med annat. Så jag bestämde mig för att det måste finnas liksom ett spektra av ämnen. Så i min podd så intervjuar jag en gäst i varje avsnitt. Och jag har haft med liksom allt från det man kan tänka sig finns i en privatekonomipodd. Alltså ekonomer, sparekonomer, finansfolk. Men jag har också haft med psykologer, beteendevetare, matkreatörer och också en hel del privatpersoner som berättar om alltså sina sparresor eller sina ekonomiska livsstilar. Mm. Så det har varit jätteroligt. Och min grej är väl lite att jag intervjuar bara kvinnor i min podd.
Ja, fantastiskt. Då får du använda dig lite av din journalistbakgrund.
Ja, men det är också lite det här, alltså när man tittar i ekonomimedia generellt så kan det ju vara ganska mansdominerat än idag. Och det är ju inte världens mångfald i övrigt heller. Så att jag tänkte att jag gör en podd som egen producent, då kan jag verkligen välja ut mina gäster och vara någon sorts motvikt till hur det ser ut i övrigt.
Du har ju valt att både lyfta fram kvinnor som gäster men också lyfta ekonomifrågorna ur ett mer kvinnligt perspektiv. Hur tycker du att den ekonomiska jämställdheten ser ut i Sverige då?
Jag tänker mig att det inte är så mycket tyckande egentligen, utan faktum är ju att det finns inte en total ekonomisk jämställdhet i Sverige. Alltså det finns fortfarande ett lönegap. Färre kvinnor än män investerar på börsen och om man tittar på ekonomiskt självförtroende så ligger kvinnor lägre även där. Mm. Så jag tänker mig att vi har en hel del att jobba med för att uppnå ekonomisk jämställdhet. Och det fina med om vi kan lyckas med det, det är ju att vi alla får en bättre makt över våra egna liv.
Mm. Verkligen. Jag läste i en undersökning att föräldrar till och med väljer att spara mer pengar till sina söner än till sina döttrar.
Ja, och det där tror jag är en så här omedveten tendens. Mm. Jag såg också den där, jag tror det var Avanza som gjorde den undersökningen, vilket är superspännande att när barnen föds Så då startar föräldrarna liksom då generellt sett både till söner och flickor. Men sen på något sätt redan i liksom 10-årsåldern eller vad det nu var, så börjar det redan där uppstå skillnader. Där flickornas sparande halkar efter. Ja. Varför?
Ja, det är ju jättekonstigt. Vad tror du måste ändras för att det ska bli mer jämställt?
Ja, alltså det är väl egentligen en väldigt stor strukturell förändring som behöver. Men alltså, på ett sätt i Sverige så har vi ju kommit väldigt långt om man jämför med andra länder. Så vi måste ju väl fortsätta det arbetet. Men jag tänker mig att vi som privatpersoner kan ju ta vårt eget ansvar i det. Sprida våra kunskaper och jobba för att stärka både våra döttrar och söner i vikten av att, ja, men av jämställdhet. Mm.
Och få kontroll över sin egen ekonomi.
Verkligen. Mm.
Vi ska prata och återkomma lite till det här med konsumentbeteende. Men innan vi grottar ner oss i det så tänker jag att du ska få berätta lite om ditt eget förhållande till konsumtion.
Ja, absolut. Ska berätta för dig att jag är en riktig reräv. Alltså jag har jättesvårt att handla saker för fullpris, ska jag säga. Det gör jag ganska sällan. Alltså jag scoutar alltid efter rabatter. Uh-huh. Om så är kampanjerbjudanden eller koder eller om man är medlem någonstans så kan man få erbjudanden. Jag är till exempel med Hyresgästföreningen upptäckt att det finns jättemycket bra rabatter där. Så det är ju verkligen ett tips. Alltså kolla upp vad du är medlem i övrigt. Det kan vara jättemycket sådana förmåner som finns där för att hitta.
Bra tips.
Ja, och så alltså jag köper ju nyproducerat men jag blandar upp ganska mycket med second hand. Både liksom kläder, inredning, teknik. Alltså när jag ska köpa teknik till barnen, alltså det kommer absolut bli begagnat. Jag vet hur de kommer behandla de produkterna. Ja. Så man vill heller inte lägga multum på den nyaste produkten, tänker jag. Men ja, jag tycker att jag är en ganska medveten konsument. Och väl, jag är ju så här, jag gillar ett bra pris. Jag går lite igång på en så här bra deal. Ja. Speciellt när man har spanat länge och man är så här, okej, jag vet vad de brukar rabattera det här med i olika butiker. Då vet man verkligen när det är ett pangerbjudande. Ja. Man bara, okej, nu kan jag slå till och känna att det här är bra.
Eller hur? Mm. Hur ska man veta om man gör ett bra köp egentligen?
Ja, alltså det bästa är ju att göra en liten research innan man slår till. Att hålla koll på vad priset är. Alltså jämföra mellan olika butiker, jätteviktigt. Men också att titta på prishistoriken. Då kan du ju liksom se, vad har den här varan kostat senaste månaden? Vad kostade den i somras? Vad kostade den för ett år sedan? På en liksom prisjämförelsesajt så går det ju att liksom skruva tillbaka och se.
Kan man lita på den statistiken där?
Ja, det kan man faktiskt göra. Mm.
Är de flesta affärer liksom, tas det in data från de flesta stora?
Ja, det gör det. Så prishistoriken, den litar jag liksom på och känner mig väldigt trygg i. Men det har ju varit ett jätteproblem med bluffreor. Och det som butikerna då har brukat göra, det är ju att man höjer priset en tid innan rean för att sen sänka priset och kunna skylta med en mycket högre rabatt. Mm. Och det är ju väldigt förvillande för konsumenten. För du tror att du köper någonting för, jag vet inte, 50% rabatt. Men i själva verket så har de ju sålt den här produkten för lägre tidigare och rabatten kanske inte är lika hög.
Mm.
Så därför ska man kanske inte heller stirra sig blind på procenten alltid, utan faktiskt titta på prishistoriken och se okej, men hur mycket billigare är den här produkten egentligen?
Mm.
Och det var ju lite kul för att ja, nu blir det ju förra året, eller? 2022. Det är svårt när man just har kommit in i ett nytt år.
Allt väldigt förvirrande.
Ja, men 2022 i alla fall. Då kom ju den här nya realagen som man brukar säga i folkmun.
Förklara hur den funkar.
Ja, och den kom ju till verkligen för att man inte skulle då kunna förvilla konsumenten med de här högre rabattsatserna. Så den nya realagen säger att butiken måste redovisa det lägsta priset de senaste 30 dagarna.
Mm.
Så då ska du alltså, när du går in sig på en sajt och tittar på priset, då ska det också stå där vad det lägsta priset de senaste 30 dagarna har varit.
Mm.
Och tanken är ju här att det ska bli mer transparent.
Mm. Hur funkar det i fysiska butiker?
Det ska funka överallt. Det ska funka överallt.
Jag kan ju bli tokig man går in, du vet, och så är det rea och så plockar man fram någonting. Och så ser man att där har man ju rivit av en prislapp, så troligtvis har man ju reat ut den innan. Mm. Och så har man ju lagt på 1% på originalpriset. Får man göra så då?
Du kan ju ha en produkt som har sänkts stegvis under den här tiden. Så då är det egentligen det första priset som du ska utgå från. Men så här, det är en relativt ny lag och alltså, självklart kämpar ju liksom den seriösa handeln med att efterleva det här.
Ja.
Men det är ju inte helt lätt, för att jag menar, vi kommunicerar ju priser på olika sätt också. Mm. Man kan ju se överstrykta priser, man kan se rekommenderat priser, så man kan se många olika saker. Så tydligast skulle jag säga är ju när det står lägsta priset 30 dagar. Det blir ju väldigt sådär övertydligt. Men vad heter det? Konsumentverket gjorde ju faktiskt en egen granskning av det här nu i vintras.
Mm.
Där de kunde se att 7 av 10 e-handlare inte följde reglerna helt enkelt. Och att det var otydligt vad som var det lägsta priset de senaste 30 dagarna. Så att det gäller ju för konsumenten att
Vara lite
på hugget liksom.
Mm.
Ja, kolla upp.
Mm. Snyggt. För många kan ju konsumtion också vara drivet mycket av påverkan utifrån. Vi touchade lite på det tidigare. Man kanske påverkas av influencers, man har kompisar eller man har andra som har saker som man gärna själv skulle vilja ha. Upprätthålla någon slags fasad eller position. Och sen så har vi ju också många som faktiskt använder shopping för att trösta sig själva eller för att belöna sig själva. Finns det några strategier? Hur ska man göra för att inte falla i de här groparna?
Alltså jag tror man måste rannsaka sig själv lite grann. Alltså vem är jag när jag handlar?
Mm.
Och det är ju egentligen oavsett vad man handlar. När man snackar mat så är det ju mycket det här typ, köper jag bara det i stunden, går jag till butiken hungrig? Med kläder och prylar och sådana saker, så får man ju ställa sig frågan varför konsumerar jag på det sättet som jag gör? Alltså, om man upplever att man har ett problem med sin konsumtion, att man kanske gör det för, ja, men som tröstshopping till exempel.
Mm.
Man får den här lilla kicken av att beställa hem någonting, men var kanske inte så mycket som blev bättre med mitt liv bara för att jag klickade hem den här produkten. Okej, men då har man ju ett litet arbete med sin personliga utveckling egentligen att göra. Och jag menar, det är ju jättehemskt, för i värsta fall kan det ju faktiskt orsaka svåra ekonomiska problem för en om det går för långt. Så det är ju jätteviktigt att ta tag i det och våga vara lite kritisk mot sig själv. Men också som du säger, alltså alla de intryck vi får runt omkring oss. Man följer massa folk på sociala medier och man blir alltså sönderpumpad med reklam dagligen.
Mm.
Alltså det är så mycket lockelser.
Mm.
Det är inte konstigt att man faller för saker. Man måste vara ganska ganska tuff för att kunna stå emot. Men en strategi som jag brukar använda för att liksom hålla riktkursen, det är ju för det första att identifiera mitt eget köputrymme. Mm. Alltså hur mycket kan jag spendera för? Och liksom i relation till min budget. Alltså,
är du duktig på att göra budget?
Alltså jag är ganska duktig på att göra budget skulle jag säga. Den ändras ju i och för sig ganska ofta också. Mm. Men, men om man har liksom en grunduppfattning i alla fall. Okej, men ungefär så här mycket behöver jag till mina fasta utgifter. Så här mycket vill jag spara. Ja. Och så här mycket vill jag liksom leva för här och nu. Okej. Men den här leva för här och nu, där kanske du har lite så här köputrymme. Du kanske också vet att du behöver ha större inköp. Ja, men du har ju en buffert som du sparar till för att kunna finansiera den där nya kylen när din nuvarande pajar, för du ser att den är på upphällningen och så där. Så att inte spendera mer än vad man har råd med är min melodi. Och så listor. Alltså listor är så bra.
Och berätta.
Alltså jag har en lista. Den saken som har stått där längst just nu, det är en vattenkanna. För det får inte vara vilken vattenkanna som helst. Mm. Ja, det måste liksom vara en med karaktär. Men, ja, men en lista så att du hela tiden vet, vad är det jag vill ha, vad är det jag behöver.
Mm.
För sen kommer ju de här rea-perioderna. Och då är det är så bra erbjudanden på allt. Och jag som då är en dealhunter, jag är så här, det här är kanon!
Du går igång direkt.
Då går jag igång. Jag vill jättegärna slå till på en bra deal. Jag ska inte ljuga. Men alltså, listan hjälper mig. Okej, men är den här ens med på min behovslista? Sen kan man ju ha en behovslista och man kan ha en jag vill ha-lista. Alltså en önskelista.
Eller hur? Jag tänkte, har du några restriktioner runt din lista? Får det vara ett visst antal saker på
Nej,
den här listan?
Nej, alltså man får skriva vad man vill på min lista.
den växer.
den skulle kunna växa. Det skulle den absolut kunna göra obegränsat. Men jag tänker mig att hur mycket behöver man egentligen?
Nej, eller hur? Ja. Är du duktig på att sälja av det du inte behöver längre?
Ja, men nu har jag inte gjort det på länge så nu behöver jag absolut rensa ut och köra ett nytt varv.
Ja.
Men det är ju så, man blir alltid lika glad när man gör det.
Ja, men det är ju fantastiskt.
Ett tag så testade jag också att ha så här cirkulär ekonomi.
Ja.
Så då för mitt klädkonto.
Mm-hmm.
Så då de kläder av mina och barnen som jag sålde av, det var också för den som har pengar jag tjänade. Så köpte jag nya kläder för dem och inte mer.
Ja, vad fint.
Det var ganska nice. Det ska jag återuppta igen. Tips. Det var faktiskt jättebra.
Ja. Kanske jag ska plocka med mig hem. Då blir mannen glad om inte annat. Ja, men fantastiskt. Det är ju faktiskt så att de senaste året så har det varit ganska tufft för många. Vi har sett ökade kostnader på egentligen det mesta. Och man har kanske upplevt att man har mindre kvar i plånboken, mindre marginaler helt enkelt. Kan man se ett förändrat beteende i hur människor konsumerar idag och hur man utvärderar sina köp nu givet den här ekonomiska situationen?
Ja, det har ju verkligen varit tuffa tider. Det har ju varit liksom både inflationen som har satt sina spår, vi har haft räntehöjningar, vi hade ju liksom elchockpriserna som kom och ställde till det. Så det har ju verkligen varit ansträngt för många. Och säkerligen många som också har behövt att ta lite av sina sparpengar för att liksom klara av de ökade kostnaderna. Och ja, man kan se det också i hur vi konsumerar. Och en effekt av att vi har haft en tajtare ekonomi är ju att vi inte intresserar oss lika mycket för sådana sällanköpsvaror.
Mm.
Har man det liksom tajt i allmänhet, alltså du köper inte en ny tv, det är inte läge för de allra flesta då. Så den typen av varor går intresset ner för.
Mm.
Sen så är det lite intressant, för det finns ju också något som heter läppstiftseffekten.
Just det.
Som kanske hörs talas om. Men den är lite rolig och den går väl i korthet ut på att man i tuffa tider ändå unnar sig ett nytt läppstift.
Mm.
Och det här läppstiftet kan ju också vara typ en mascara. Eller, ja,
men får symbolisera den lilla grejen.
Den där lilla guldkanten du ändå kan fortsätta ha i din vardag.
Mm.
När du inte har råd att kanske åka på en resa. Du kanske inte har råd att uppgradera högtalarsystemet eller köpa den nyaste mobilen eller installera den där jacuzzin du jättegärna skulle vilja ha. Men du kan banne mig sätta på ett läppstift. Mm.
Men det är ju helt sant, och det är väl många som kanske har vaknat upp nu, kanske lite för sent, och inser att det tar ju lite tid att ställa om sin ekonomi. Man ska säga upp de onödiga abonnemangen och man ska sluta kanske käka den här extra lunchen på stan för att behålla sina marginaler. Det var väldigt fint tips att man kan sätta en liten guldkant på livet även om man börjar få det tajtare.
Ja, vad nu den guldkanten kan vara, så kanske man kan hitta olika. Någonting som kan göra en lite så här, ja men känna att det finns någonting fint i allt det här. Och sen så har vi ju fått någon typ av liksom present nu inför det nya året. Alltså inflationen har ju dämpats rejält. Det har till och med aviserats räntesänkning senare i år. Men samtidigt, alltså jag hoppas ändå att många har lärt sig av de här tuffare tiderna. Alltså vikten av att ha en bra buffert. Att vara förberedd på det oförutsedda. Att man liksom är lite mer om sig och kring sig med sin ekonomi. Vi är ju också i en lågkonjunktur och vi vet inte hur den kommer slå än heller. Arbetslösheten kanske kan komma att öka. Vad gör man om man blir av med jobbet? Eller vad gör man om man är sjuk? Det går ju inte att påverka ens hälsa på det sättet. Och då står man där med förhoppningsvis i alla fall en sjukersättning. Men tänk om den försvinner. Alltså, hur ska man klara sig? Så att ta eget ansvar för sin ekonomi är ju extremt viktigt även i ett välfärdssamhälle som Sverige.
Lägga sitt ekonomiska pussel och säkerställa att man börjar jobba ihop en liten buffert. Om man kan. Varje hundralapp räknas.
Alltså jag gjorde en liten sån ett spartest med mig själv. Just utifrån det här med konsumtion också. För jag var så här, jag spontanshoppade så mycket kände. Jag hade liksom ingen koll på de här småköpen. Så jag ville göra en beteendeförändring. Så då bestämde jag mig för att okej, för varje sak eller kaffe på stan som jag väljer bort, den pengen som den hade kostat får jag över till ett sparkonto. Och så döpte jag det här sparkontot till skippakontot.
Gud vad bra.
Eftersom att det var saker som jag skippade, helt enkelt. Och i början så var det så här, jag blev ju otroligt glad såklart när jag började skippa saker. Men det blev ju ännu roligare när jag såg hur det här kontot då började växa och växa. Och sen efter några månader så insåg jag också att jag förde över mindre och mindre pengar. Och då var jag ju lite irriterad på mig själv. Men sen insåg jag att, men vänta, det här är ju faktiskt en beteendeförändring. Det är för att jag inte går runt och vill köpa saker på impuls hela tiden faktiskt. Så ja, det är ett litet kul sätt att liksom, ja, men utmana sig själv och se att ja, men varje krona kan faktiskt räknas. Alltså, jag lyckades få ihop ändå några tusen.
Fantastiskt. Ja. Och också lite roligt att göra små utmaningar för sig själv.
Verkligen.
Ett sätt. Finns det andra sätt att motivera sig själv till ett lite, till att göra klokare val då?
Ja, alltså, för en tävlingsintresserad kan man ju göra liksom så. Man kan tävla med sig själv. Kan jag spara mer den här månaden? Det här är mitt, liksom, mitt drömmål. Men generellt att ha ett sparmål, det är ju en väldigt bra morot. Blicka framåt. Vad vill du göra i sommar? Okej, du vill ta med familjen på det här tivolit. Säg, det kommer kosta oss då så här mycket pengar. Hur kan vi göra för att spara ihop de här pengarna? Och då kan man också ta med sig familjen i det också. Alltså, hur kan barnen vara med och också skramla ihop till det här? Då blir det liksom ett gemensamt mål. Och man blir jätteglad när man lyckas uppnå det också.
Eller
om man misslyckas så är det väl en lärdom i sig också, kan jag tänka mig. Okej, det gick inte. Vad var det vi prioriterade istället? Varför gick det inte? Okej, vad gör vi med vårt sparmål då? Ska vi göra någonting annat för pengarna? Eller ska vi bara skjuta upp det i tid och fortsätta kämpa?
Och ett jättebra sätt att involvera barnen.
Eller hur? För de vill ju gärna vara med. Alltså, pengar blir bara skrämmande om vi gör det till någonting skrämmande.
Eller hur? Och det är ju så tråkigt att det är så förknippat med så mycket stigma, ekonomi.
Verkligen. Alltså det finns ju... har ju funnits ett visst tabu att prata om pengar. Vi frågar ju inte varandra vad vi tjänar och vi tar inte reda på hur andra prioriterar sina budgetar. Och man visar upp den bästa sidan av sig själv och sådär. Så att ja, prata mer.
Jag kanske skulle starta ett litet upprop här. Ta din bästa vän eller någon i familjen och börja öppna upp dig lite.
Ja, verkligen. Ja, men så här, våga fråga. Eller man behöver inte fråga, man kan dela med sig själv. Alltså, för det kan, man kan känna sig ganska konfronterad när man får en fråga om pengar. Om man inte är där. Så då är det väl bättre att berätta lite om sig själv. Bara, du, jag ska faktiskt in och förhandla lite med banken. Jag tänkte typ säga så här. Har du gjort det? Alltså, liksom,
vad
säger du? Alltså, vad kan man säga? Funkar det här argumentet eller inte?
Mm. För ofta känner man sig ganska ensam när det kommer till ekonomiska frågor.
Mm. Ja, verkligen. Man får liksom lite sköta det på sin egen kammare.
Mm.
Men jag tycker att de senaste åren har det ändå varit ganska bra snack, tycker jag, om pengar. Mm. Alltså det har kommit mycket bra poddar som den här, såklart. Många sociala mediekonton som alltså har ett ansvarigt förhållningssätt också till pengar. Inte bara, det finns ju konton som också är lite galna kanske och mer håsar aktier. De kanske man ska akta sig lite för. Men det finns ju verkligen sunda initiativ där ute som öppnar upp för att prata mer om pengar.
Fantastiskt är det. Mm. Men hur tror du man som novis då ska kunna sålla bland alla de här ekonomi-influencerserna? Hur ska man förstå vilka som är seriösa och vilka som kanske mer, som du säger, håsar aktier och jobbar i för egen vinningsskull?
Mm, jag tror man får väl titta lite kritiskt på de man följer, helt enkelt. Själv så drar jag väl lite öronen åt mig om det är någon som har ett anonymt konto.
Mm.
Det kan jag ha svårt att lita på.
Mm.
Så gärna att man ser vem det är som står bakom. Är det ett företag som står bakom? Vad är i så fall deras intressen? Är det en organisation? I vilket syfte gör de det här? Är det en privatperson? Okej, vad har den för typ av innehåll? Vad har den för typ av liksom... Man brukar märka också i kommentarsfälten ibland liksom, vad det är för typ av följare. Alltså, är det här någon som bara berättar om sitt liv? Mm. Eller är det här någon som har någon annan agenda?
Mm.
Ja, men så lite källkritik även på sociala medier.
Mm. Jätteviktigt.
Mm.
Och verkligen något vi behöver lära våra barn.
Mm. Ja, gud ja. Mm. Och för dem så är ju det är ju så normalt att finnas på sociala medier också. Nu har jag småbarn, så jag har ju ingen aning om hur det är egentligen att vara förälder. Men jag förbereder mig inför den dagen då man ändå behöver vara engagerad och ja, men vara en del av den verkligheten också. Mm. De blir ju självklart påverkade, precis som vi vuxna.
Ja, men så är det ju. Man pratar ju idag mycket både om en ökad konsumtion samtidigt som många blir mer medvetna, handlar hållbart, mot polen, fast fashion, billigvaror, lyxvaror. Vad ser vi för trender här?
Alltså det där är så himla spännande, för det är som två stycken superstarka rörelser samtidigt. Mm. Å ena sidan så har du det här liksom fast fashion, köp det här, köp det nu. Alltså sociala medieannonseringen idag är ju helt galen. Du kan se olika priser på samma vara.
Mm.
Det är från sajter, företag som du aldrig har hört talas om. Det är ett väldigt snabba trender. Så du behöver köpa väldigt mycket och väldigt ofta för att hänga med i det. Och samtidigt så har vi det här liksom slow samtidigt. Och där hållbarheten är liksom ledstjärna och du ska reparera dina saker och du ska ärva, byta, låna. Och alltså jag älskar att den här second hand-delen också är växande. Men samtidigt så blir vi ju matade av fast fashion också. Så det är ju två stycken motsatser som just nu liksom ändå samexisterar.
Vilket tror du vinner?
Alltså jag tror ändå att båda kommer finnas kvar på ett och annat sätt. Men man ser ju också att de stora företagen gör ju också alltså omställningar mot att ha cirkularitet som en del av sin affärsmodell. Alltså, om man tänker på barnkläder till exempel. Jag ser flera kedjor, de återsäljer ju sina egna kläder, second hand till exempel.
Och flera rader där man kan skriva namn.
Ja, sån enkel exakt. Grej. Bara en sån simpel sak. Ja. Ja, så jag menar, det är ju en jätteviktig del för butikerna att hänga med på. Och de är ju också intresserade, de vill ju också ligga i framkant och driva på utvecklingen. Så ja, det är kul att se att så många butiker ändå har fallit för det cirkulära. Eftersom att det är en av våra liksom stora jättemegatrender. Omställningen.
Mm. Jag tänker att vi faktiskt ska, att du ska få avsluta med ett riktigt pep-talk. Det har varit fantastiskt roligt att ha dig här idag. Och du har delat otroligt många fina tips. Men avslutningsvis så tänker jag att du ska få ge alla som lyssnar där ute dina tre bästa tips när det kommer till att bli en smart konsument.
Ha koll på dina egna förutsättningar. Alltså, gör din egen budget och se till att du vet vad ditt eget köputrymme är. Nummer två, jämför butikernas priser och kolla prishistoriken. Alltså gör verkligen din egen research. Och nummer 3 får vara sov på saken. Alltså lite så här, våga vara lite slow också. För det finns många bra erbjudanden, det finns många kampanjer. Och ja, men hitta liksom dig själv. Vad behöver du? Vad vill du ha? Vad kan du få? Tänk igenom innan du köper.
Och skriv en önskelista.
Ja, verkligen. Önskelista funkar för alla, inte bara barn.
Fantastiskt fint. Tusen tack för att du ville vara här med mig idag.
Tack så jättemycket för att jag fick komma. Det var jättekul.
Hej.
Hej då.